Då ska jag först berätta lite om vad det är för en filur som har dimpat ned här. Jag heter Jannike Irgens. Kommer från Norge. Växte upp i Bergen. Sen kom jag hit till Sverige i början av 78. Och redan innan det lärde jag känna Birgitta. Sen så småningom så lärde jag känna Dagrun. Så var det med det. Den gång vi var unga. Ja. Det var några år sedan nu. I Norge så läste jag teologi. Och ja. Sen så tvärvägrade jag. Ja. Ja, fast det någon sa att det var bättre att ha den lite lägre, sa Charlotte innan. Okej, vi försöker med det här. Fint. Okej. Och sen så tvärvägrade jag att bli både präst och diakon. Jag blev inte präst, för jag sa det att jag var präst, det är så enkelt att även en man kan klara upp det, så det behöver inte jag syssla med. Och diakon blev jag inte heller, fastän många försökte få in mig i den follan. Och när mina kollegor, diakonerna, suckar över alla fondansökningar och så säger jag, yes, därför blev jag inte diakon. Och då blev jag församlingspedagog istället. Till daglig håller jag till i Nylöse församling. Det är Gamlestan, Kviberg och Utby. Och där sysslar jag med i stort sett tre saker. Vuxenundervisning, själavård och sen en del suicidarbete. Jag har grupper för människor som har förlorat någon närstående i självmord. Och jobbar även förebyggande på den fronten då. Sen har jag i många, många år varit med i en själavårdsrörelse som heter Helhet genom Kristus. Och vi har bland annat själavårdsdagar som heter Hela, hela människan. Det kanske ni känner igen. Har ni varit på det? Ingen som har varit på det. Och idag, då är ni välkomna i slutet av oktober. Men när Charlotte och jag igår överlade hur vi skulle tänka oss upplägget av det här, så sa vi det att då kan jag ta lite smakprov på sån undervisning som vi har i det sammanhanget. Och då sa vi att då får huvudtyngden i den här gudstjänsten ligga på det. Så att jag kommer att hålla på en bra stund. Så håll i er och bered er på det värsta. Så jag ska ta lite kring inre helande och lite sånt kring det. Och Charlotte nämnde att den här söndagen, tredje i påsktiden, det är herdesöndagen. Och Charlotte hade framme Hesekiel 34. Och jag har kollat en del på det kapitlet inför det här. Och där är det Israels herder, så som de var. De var försumliga och skötte sin uppgift dåligt. Och så var det i motsats till det framställs den gode herden, David, och det syftar på Jesus. Men här står om de dåliga herdarna. Det svaga stärkte ni inte. Det sjuka helade ni inte. Det sårade förband ni inte. Det fördrivne förde ni inte tillbaka, det förlorade uppsökte ni inte, utan med förtryck och hårdhet får ni fram mot dem. Och så i motsats till det, den gode herden, det förlorade ska jag uppsöka, det fördrivna ska jag föra tillbaka, det sårade ska jag förbinda och det svaga ska jag stärka. Och sen lite längre ut i kapitlet, de ska erfara att jag är Herren när jag bryter sönder deras ok och räddar dem från de människors hand som har hållit dem i träldom. Jag kör här med samma översättning som Charlotte har, så att det är lite olikt det som står under dagens text. Där har man formulerat det lite annorlunda. Men i huvudsak så är det ju detsamma. Så Gud vill ge läkedom, han vill ge frihet. Jesus sa att han har kommit för att ge frihet. Den sonen gör fri blir verkligen fri. Johannes 8. Nu är det så här att var helst det finns mer än en människa, så är det bara en tidsfråga när vi blir sårade. Alla våra olika relationer leder till sår förr eller senare. Enda sättet att undvika det är att ge sig ut på jordomsegling alldeles ensam eller bosätta sig som eremit ut i öknen. Men då får man istället ensamhetens sår, så att vi kommer inte undan det här att vi blir sårade. Det är alltså ett normalt tillstånd, tyvärr, i den här världen som är lagd under syndafallet. Det är bara att förvänta att vi blir sårade. Det är fruktansvärt tråkigt och vi ska försöka att det blir så lite som möjligt av det. Men det är ett faktum att så är det. Det är våra villkor på den här jorden. En gång när vi kommer till himlen blir det annorlunda. Men det är då det. Och nu är vi här. Jag har ibland i samband med det här med inre sår, så jag tänkt på, någon gång så fick jag en riktig rejäl bula här bak på ryggen. Och så var vi på församlingsläger. Och vi hade med oss ett ungt par som läste medicin. Så jag sa till tjejen, kan du inte kolla här på det här? Och det gjorde hon. Och sen så sa hon, kolla med min man, han har läst hud. Så sen fick han kolla. Och då sa han till min stora lättnad att det var inget farligt, men att det behövde skäras upp och klämmas ut var och så. Så att jag fick gå till läkare, fick bedövning. Läkaren tog kniven, klämde ut varet. Och sen blev det lagt dren och jag fick gå till distriktsköterskan var annan dag och få bytt dren och få klämt ut mera var. Och så höll det på ett bra tag. Till slut så blev det bra. Bara ett litet R som finns kvar. Väldigt mycket är det så här med våra inre sår. Och vi försöker ofta att gömma bort dem, låtsas att vi inte har blivit sårade. Hur är det? Jo, det är bra. Känner ni igen det? How do you do på engelska? En fråga man inte menar något med. Man bara säger god dag med det. Och det har blivit väldigt mycket sår på svenska också. Och när någon frågar mig, hur är det? Jag vägrar att ljuga. Jag säger aldrig att det är bra om det inte är bra. Däremot kan jag lägga svaret på väldigt olika nivå. Och om jag egentligen inte vill säga något till just den människan, för jag tror inte att hon kan hantera det, då svarar jag, det knallar och går. Men vi har alltså en tendens att lite grann gömma våra sår istället för att få den där sårbehandlingen som jag berättade om, att få det skurit upp, få klämt ut varet, få lagt på dren och bandage. Och det är det vi behöver när det gäller våra inre sår. Vi behöver sårbehandling. Det kan man då bland annat få i själavård. Själv ser jag till att hålla mig med en god själavårdare. Ibland så formulerar jag det så här att jag unnar mig lyxen att hålla mig med en biktpräst. Det kan vara bra. Och det kan vara att jag behöver plåstras om. Eller så kan det vara det att det är andlig friskvård beroende på situationen. Men det är gott att få bli ompysslad så att säga. Att få ta hand om också det andliga livet så att det är friskt och sunt. Och så kan man undra då, hur är det i församlingen? Där ska man väl ändå inte bli sårad. När alla känner Jesus och så där. Ha, ha, ha. I församlingen blir man som mest sårad ofta. Tyvärr. Och jag har ofta tänkt på den mannen som hette Malkus. Som nämns i Nya testamentet. Vi vet väldigt lite om honom. Vi vet att han var överste prästens tjänare. Han var med när Jesus togs till fånga. Och Petrus, han var lite hetlevrad. Han tog svärdet och högg av honom öret. Men Jesus helade honom. Och det där är den situation vi väldigt mycket lever i. Vi blir sårad av de kristna, men vi kan bli helade av Jesus. Och de där såren som vi får i församlingen, de tar oss extra djupt för att vi förväntar oss inte det där. Och i församlingen, där ska vi ju vara så snälla mot varandra. Eller ska vi det? Jag brukar säga att det står ingenstans i Bibeln att vi ska vara snälla mot varandra. Jesus har aldrig sagt att vi ska vara snälla. Ärliga, ja. Vi ska älska varandra, det har Jesus sagt. Men kärleken, den kan vara nog så kärv. Och jag har med en underbar grej här. Det fick jag när jag fick min andra kyrkoherde. Då fick jag av hans fru ett papper. Och egentligen så ska man ha en hel massa likadana papper. Här står det raserisedel, avrives, sammankrölles och hängkastes i ett hjörne. Alltså när man blir så där riktigt arg så tar man, knycker ihop det där pappret och får vi vara arga då? Bibeln säger vredgas. Alltså var arga. Men synda inte. Och låt inte solen gå ned över er vrede. Efesierne 4 och Salteren 7 är det väl? Där finns det där. Så att Bibeln förutsätter att vi kan vara arga. Och jag tycker att det här med ilskan, det är något fantastiskt. Jag behöver ofta få den där adrenalinkicken för att bli så pass arg som jag behöver för att faktiskt ta itu med vissa saker och ting. Det kan vara om något är orättfärdigt till exempel och det behöver ta tag i. Då är jag jätteglad åt min ilska. Så den är fantastisk. Men det är min uppgift då att förvalta den rätt så att inte den trasslar till det i relationer utan att den kan vara med snarare och räta ut krångliga relationer. Men om det är en annan människa som till exempel trampar på mig, då behöver jag sätta ned foten och säga att nog är nog. Så långt men inte längre. Och då behöver jag min ilska. Det är Gud som har skapat oss med de här aggressiva resurserna. Och det är jättebra. I de här leva vidare grupperna som jag har, där är det ibland så att människor går igenom en period när de är riktigt arga på den som har dött. Och när den där ilskan börjar komma fram, då säger jag, heja, heja, var arg bara. Får man vara arg på den som har dött då? Ja, det får man. Man ska inte ha ilskan som slutstation. Men ilskan är ingen förbjuden känsla. Så att man får vara arg även på den som har dött. Och ibland så kan det vara väldigt, väldigt viktigt i ett sorgarbete att man faktiskt får vara arg. Och om någon då har tagit sitt liv, man kan ju bli rosenröd rasande arg på den människan. Och det är tillåtet. Det får man vara om det behövs. Men inte gärna som slutstation, för då blir det destruktivt. Och alla känslor är tillåtna som mellanstationer. Men en hel del känslor ska inte vara slutstation. Vi människor, vi råkar i kris lite då och då. Det är också normalt. Och i en kris så står vi aldrig still. Det händer något med oss. Och jag brukar säga att basically är det så att kris leder antingen till förbättring eller till förbittring. Och vi själva väljer det. Vi kan känna på det här med bitterhet. Okej, det är också normalt. Men då är det, ska man stanna kvar i det? Man kanske har råkat ut för en fruktansvärt svår situation. Så det skulle kanske vara befogat med bitterhet. Men bitterheten är ungefär som en cancer. Den växer och växer och växer. Och sen förstör den det goda livet. Så att känner man att man har blivit bitter eller på väg att bli bitter, då ska man sätta på bromsarna. Stopp, stopp, stopp. Inte längre åt det där hållet. Utan nu så ska jag med Guds hjälp gå åt ett annat håll. Och man kanske behöver hjälp i själavård eller terapi för att komma loss och komma vidare. Och då ska man ta den hjälpen. Men man ska inte stanna i bitterhet, för det är förödande. Antagligen har vi allihopa stött på gamla människor som så fort de har öppnat munnen så har det sprutat ut bitterhet. Och vad händer med de människorna? Jo, omgivningen flyr. De vill inte vara i närheten av dem. För det är så obehagligt, och det är det man kallar energikyv. Man blir helt dränerad av sådana människor. Och den andra sidan så tror jag vi alla har träffat på gamla människor som utstrålar mildhet, kärlek, glädje, trots att de kanske har haft ett jättesvårt liv. Och återigen är det att jag väljer själv vad jag gör med mitt liv. Jag väljer om jag vill leva i bitterhet eller om jag vill leva i kärlek. Det här att välja kärleken, det har sitt pris. För genom att välja kärleken, då gör man sig sårbar igen. Så att man så att säga öppnar sig för nya sår. Och det kan vara jättejobbigt. Då är man tunnhudad. Man är lite som hummern som byter skal. Man är sårbar. Och det är jättejobbigt. Men det är ändå det som ger det äkta, rika, djupa livet en rejäl chans. I den här processen så är det jätteviktigt hur vi hanterar våra tankar. Våra tankar kan vara konstruktiva eller de kan vara destruktiva eller allt däremellan. Ibland så tänker man väldigt negativa tankar. Det finns inget hopp för den här situationen. Det finns inget hopp för den här människan. Allt är bara svart, svart, svart. Och då behöver man också hjälp att komma ur det där. Men man får också försöka att tala lite förstånd med sig själv. Och titta efter de här tankarna jag tänker nu. Är det verkligen sanna tankar? Är det de tankarna som jag skulle behöva ha utifrån vad Jesus har gjort för mig och alla möjligheter som det öppnar? Och då kan man ofta se att nej, men de tankarna, de var inte rätta. Det är inte med sanningen överensstämmande. Det är inte så mörkt och hopplöst som jag i mina mörka stunder kanske målar upp för mig. Utan i Jesus så finns det andra perspektiv och andra möjligheter. Och de möjligheterna kan Gud öppna. Sen kan det vara så att man råkar ut för en depression. Och då är det mycket svårare det här att styra sina tankar. Och då kanske man kan behöva hjälp av mediciner för att komma upp på en lagom nivå så att man kan börja bearbeta det är frågan om. Och då ska man inte vara rädd för att ta den hjälpen. Så det är viktigt att se vad som är vad i det. Men att man inte stannar kvar i något som är mörkt och destruktivt och bittert. För det är inte vad Gud har menat med våra liv. På tal om den gode herden. Johannes 10 är också ett sånt kapitel om den gode herden. Och där står det att tjuven, djävulen, han har kommit för att stjäla, döda, förgöra. Men Jesus har kommit för att vi ska ha liv och överflöd. Det är hans programförklaring för våra liv. Så att vi ska få ta emot det och leva i det. Och det kan vi göra då trots att omständigheterna ibland kan vara riktigt bedrövliga. För det är inte alla omständigheter vi kan göra något åt. En del omständigheter kan vi förändra. andra kan vi inte förändra. Och då är det att leva på bäst möjliga sätt med de omständigheter vi finns i. Har ni hört om den rumänska prästen Richard Wurmbrand? Nej, kanske. Mm. Han var präst då, eller pastor under kommunisttiden. Satt i fängelse 14 år för sin tro. Men han berättade att ibland så dansade han av glädje i sin fängelsecell. Hur är detta möjligt? Det är möjligt enbart genom att hålla sig nära Jesus. Annars är det stört omöjligt. Men jag tycker det är ett starkt vittnesbörd om trons kraft. Jag har hört honom tala i verkligheten för många år sedan. Och det var mycket fint att få höra honom. Men det var dystra saker han hade varit med om. Men han hörde också till dem där som hade vägrat att låta bitterheten och de mörka omständigheterna ta koll på honom. För vem som helst skulle kunna gå under andligt och mentalt i en sån situation. Så att det är ju Guds nåd när det får bli något gott utav det. I Romarbrevet 8:28 finns det ett fantastiskt löfte. Där står det att Gud låter allt samverka till det bästa för den som älskar honom. I NT 81, som sen blev Bibel 2000, där är det formulerat lite annorlunda. Så därför citerar jag gärna den gamla översättningen. Men också i folkbibeln är det formulerat på det här sättet, att Gud låter allt samverka till det bästa för den som älskar honom. Och det betyder, om vi då vänder lite på det, så betyder det att om jag ser till att jag bevaras i kärleken till honom, då gäller det löftet mig att det som i sig själv kan vara vidrigt, det ska Gud ändå vrida till en välsignelse för mig. Det är fantastiskt. Allt svårt och hemskt, även sånt som kommer från den onde, det kan Gud till slut vrida till en välsignelse. Och vägen dit är inte enkel, men det är ändå en möjlighet som Gud har ställt öppen framför oss. Välsignelsen väntar på oss om vi tillåter Gud att forma det här till välsignelse. En gång för många, många år sedan kom jag över ett kassettband. Och där var det en som het Asbjørn Johansen som hade talat. Är det något namn ni känner igen? Ja. Han berättade lite grann hur det kan se ut, det där med frestelsen att gå in i det mörka och dystra. Så han beskrev det så här. Frestaren säger: kom, bli med mig nedför modlöshetens gata. Ja, det gör jag. Och så tar han dig med in i de triste minnenas hus. Kommer du ihåg det där? Och vad han sa då? Ja, det var fruktansvärt. Kommer du ihåg vad hon gjorde mot dig? Ja. Och hur besviken du blev på jobbet? Ja. Och den där gången du inte fick bönesvar. Ja. Och så kommer man ut ur huset. Och han tar det med nedför Självömkans gata. Och så kommer man till Självömkans rondell. Och han säger, det är synd om dig stackar. Det är inte många som begriper hur du har det. Nej, jag är rätt ensam. Ja, folk vet inte hur svårt du har det. Hade de vetat det hade de nog tyckt synd om dig. Ja, ingen tycker synd om mig. Du bara sliter här och ingen ser det. Känner du igen dig? Du går runt på rondellen och blir helt tom i huvudet. Och känner bara, stackars lilla mig. Det är fruktansvärt att vara mig. Och så kommer man ut ur rondellen. Och in på de gamla synders museum. Frästaren visar dig allt du har sagt och gjort. Sån är du. Du som skulle vara kristen och allting. Ja, det finns inget hopp för mig. Minns du att du sa det där? Kommer du ihåg hur sårad hon blev? Säg inget, jag vet om det. Tänk på vad du gjorde den kvällen. Usch, ja, det är sant. Och till slut så kommer man ut på förtvivlans plats. Man blir alldeles förtvivlad. Men när själafienden kommer så kan man säga att nej tack, den sightseeingen blir jag inte med på mer. För det kan vi bestämma. Vi kan bli lurade med några kvarter nedför modlöshetens gata. Men vi kan säga stopp, 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 jag går inte med längre. Jag vill inte vara med på den förtvivlans sightseeing. Istället kan man säga till den heliga ande. Ta du mig med ut. Och då går den heliga ande med dig ut till Golgata. Du kommer till korset och ser Jesus med törnekrona och sår i händerna. Den heliga ande säger, det gjorde Jesus för dig. Jesus älskar dig mycket mer än du tror. Så har jag den här bilden. Det lilla barnet som vilar i Guds hand. Och där är det tryggt. Häromdagen så fick jag en likadan bild där handen hålls lite mer så här i horisontalläget och man ser hur barnet verkligen ligger och vilar där. Och då kan man som Guds barn antingen ligga still och vila eller så kan man sprattla och ha sig. Så att man kanske trillar ur Guds hand. Gud vill ha oss i sin hand. Och det enda som kan hindra det är om vi liksom kavar iväg så att vi kommer ut ur den. Men Gud vill inte släppa oss. Han vill ha oss i sin hand. En viktig nyckel för det här med inre helande. Och för att leva i goda relationer. Det är detta med förlåtelse. Och det borde ju vi i kyrkan vara bra på. Men tyvärr är vi inte alltid världsbäst på det ändå. Fast vi borde vara det. Gud har ju öppnat vägen för förlåtelse. Men ofta är vi så där. Ja, jag vill inte riktigt förlåta. I alla fall vill jag först vara bitter och sur ett tag, så kanske sen att jag kan överväga det där med att förlåta. Och då kan man tänka på hur Gud agerar. När vi kommer och ber om förlåtelse, då förlåter han oss omedelbart. Inget tal om att jag vill först vara sur på dig en vecka. Omedelbart förlåter han. Just det, utan avlatsbrev. Det är underbart. Vi behöver inte göra någonting mer än att bekänna vår synd. Och då är frågan, hur bekänner vi vår synd då? Man kan ha lite olika tillvägagångssätt och lite olika traditioner. Men här tycker jag faktiskt Svenska kyrkan bland annat har ett bra tillvägagångssätt när det funkar. Och nu har Svenska kyrkan också förfallit lite, så att ibland så kommer det någon sån här konstig variant som inte riktigt är syndabekännelse. Det finns bland annat en bön som är en mycket fin bön, och den blir använt som syndabekännelse fastän det egentligen inte är en syndabekännelse. Då säger man så här: rena mig så blir jag ren, hela mig så blir jag hel. Det är fint. En bra bön, men man bekänner inte sina synder. Man säger bara rena mig så blir jag ren. En syndabekännelse, det är när man säger jag bekänner som synd att jag har till exempel ljugit. Jag har förtalat den och den. Jag har betett mig som ett svin i trafiken. Om man nu har gjort det, vad det vare må. Jag bekänner detta som synd och ber om förlåtelse för Jesu Kristi skull. Det är en syndabekännelse. Ofta kan vi gömma oss bakom det där att rena mig Gud, eller tack Gud för förlåtelsen och sådana saker. Det är också bra, men steg ett skulle vara just det här att bekänna som synd att jag har gjort det och det, att jag har sagt, att jag har tänkt, att jag har försummat olika saker. Och varför ska man göra det så konkret då? Jo, för att då blir både omvändelsen och förlåtelsen också mer tydlig. Då blir det inget flum kring det. Om jag bara håller på och slänger mig allmänt med tack gode Gud för förlåtelsen, då blir det inte så värst konkret. Om jag säger det där att jag har ljugit, jag har förtalat, jag har försummat det och det, då blir det en konkret omvändelse. Och det svider i skinnet att säga det så konkret till Gud och eventuellt till sin själavårdare. Men det är ju ett gott steg på vägen vidare mot ett liv i Jesus likhet. Ibland kan vi ha väldigt svårt att förlåta andra. Jag har haft väldig hjälp av några berättelser kring det där. I Matteus 18, där finns den berättelsen om den obarmhärtige medtjänaren. Och det börjar med att Petrus kom fram till Jesus och sa: Herre, hur många gånger ska min broder kunna göra orätt mot mig och ändå få förlåtelse av mig? Så mycket som 7 gånger. Jesus svarade: jag säger det, inte 7 gånger utan 77 gånger. Och i några översättningar så står det 70 gånger 7 gånger, vilket alltså är 490 gånger. Och vi kan väl tycka att skulle det inte räcka att en människa gjorde illa mot mig 7 gånger? Kan jag inte någon gång förvänta att det ska bli någon ändring på det? Jo, förvisso. Och jag kanske ska, som jag sa tidigare, sätta ned foten. Men förlåtelsen ska ändå vara obegränsad. Och sen kommer då den där berättelsen om den obarmhärtige medtjänaren. Han som var skyldig 10 000 talenter. Och som sen inte ville förlåta sin medtjänare som var skyldig 100 denarer. Och någon gång när jag läste den berättelsen så kände jag att det här är ju hopplöst att få grepp om. För vi har ju inte talenter och denarer och sådana saker. Hur ska jag få kläm på det där? Men så stod det lite fotnoter och sånt som gjorde att jag kunde räkna på det. Och då kunde jag räkna fram det att han som var skyldig 10 000 talenter, det skulle ta honom 230 000 år med en normal lön för den tiden. Att spara ihop det där. Och ingen människa lever någonting i närheten av 230 000 år. Det den andra var skyldig, det skulle ta 4 månader att spara ihop. Och då ser man lite grann det här som vi är skyldig Gud. Det är typ 230 000 år. Det finns ingen möjlighet i världen att vi någonsin skulle kunna betala det. Utan vi är beroende av Jesu offer på Golgata. Men det som vår medmänniska är skyldig oss, det är då motsvarande 4 månader kanske. En liten summa i jämförelse. Och det skulle kunna hjälpa oss att förlåta. Till sist så ska jag ta här slutet av Första Mosebok. Där finns ett av de avsnitten kring förlåtelse som jag älskar. Det var det här med Josef som hade fått lida mycket ont därför att hans bröder hade sålt honom till Egypten. Så bland annat så hade han fått ha en lång fängelsevistelse. Orättvist dömd. Sen blev det ju happy ending på det här. Hela familjen kom ned till Egypten och Josef kunde försörja dem. Men sen dog pappan, den gamle Jakob. Och då blev bröderna oroliga och tänkte, kommer Josef att ta hämnd nu när pappa är död? Så att då gjorde de så att de skickade sina tjänare först och bad, snälla, vår far bad innan han dog att du skulle förlåta oss. Och efteråt så kom hans bröder själva och de föll ned inför honom och bad om förlåtelse. Jag har då aldrig varit med om att någon som har gjort mig illa har kommit och fallit ned för mig och bett om förlåtelse. Faktum är att de flesta som gör en illa, de ber inte ens om förlåtelse. Tyvärr. Ibland gör de det, och det är ju gott. Men de flesta ber inte ens om förlåtelse. Men då är det viktigt att vi ändå förlåter. Och jag brukar säga, om inte annat, så för min egen inre frids skull är det viktigt att förlåta. Så jag är en stor egoist. Jag förlåter för att jag ska må bra. Jag skulle önska jag kunde säga att jag var så ädelmodig att jag förlät enbart för att Gud vill och för att Gud är kärlek. Och det är ju en bra motivator, men egoismen är den som allra bäst motiverar mig. Det låter fruktansvärt, men det är nog den bistra sanningen. Ibland så kan människor som inte kan få det där lilla ordet förlåt över sina läppar, de kan ställa till med det jag brukar kallar för förlåtelsebeteende. Att de på olika sätt då försöker att vara extra gulliga och snälla och rara. Så att de med hela sin varelse signalerar: snälla du, förlåt mig. Och då är det viktigt att vi kan tyda det och att vi kan ta emot det. Nu är min tillmätta tid här alldeles slut. Jag brukar säga att när min tid är slut, då slutar jag, även om jag är mitt i en mening. Så att nu ska jag alldeles strax sluta här. Men jag tänkte innan det så ska jag sammanfatta det här i en bön. Kära himmelske Fader, tack för att du är så gränslöst god. Du älskar oss precis sådana som vi är, med alla våra fel och brister. Och så ser du alla våra gårdagar, alla de sår som vi har fått på vår livsväg. Vi ber att du ska hjälpa oss att komma till dig med dem. Jesus, tack för att du är smärtornas man. Du blev sårad för våra överträdelser, men också för våra sår, för att vi skulle få läkedom. Och nu ser du våra olika sår. Kom just nu med din läkedom, din balsam, allt det goda som du har att ge. Hjälp oss att ta emot det, så att vi kan bli helade. Och hjälp oss med de tankar och känslor som nu har väckts hos var och en av oss. Sätt ett skydd kring våra tankar och känslor. Och låt oss få den hjälp vi behöver med våra sår, med våra gårdagar, med det som kan ha blivit bitterhet hos oss. Kom med ditt ljus in i det. Och låt ljuset få skingra det som är vårt personliga mörker. Herre, du ser vi bär alla på något av mörker i oss. Men du vill inte att det ska vara så. Tack för att du själv, Jesus, är världens ljus. Att du har det ljuset som vi behöver. Grip nu in i våra liv på ett sådant sätt att du blir förhärligad. Vi tackar och ärar dig för alla dina möjligheter. Amen. Ifall ni känner att ni behöver mer undervisning kring de här frågorna, så är ni välkomna på Hela människan på Lärjungegården ute i Torestorp i slutet av oktober.